Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Peyman valde att gifta om sig med Andreas. Hade du synpunkter på det?
Jag kände inte honom. Jag visste ingenting om honom.
Nej. Men hade du några synpunkter på det?
Nej, jag vet inte. Nej. Jag hade inte träffat dem, hur ska jag veta.
Det har blivit dags att höra Peymans exman Riskars version om vad som hände. Han menar inledningsvis att han inte hade några problem med skilsmässan.
Men tyckte du att du, det var en bra idé det här med skilsmässan, eller?
Helt korrekt, för att vi kunde inte komma överens alls. Mm. Sista tiden, jag menar. Mm.
Det var i mångt och mycket ett gemensamt beslut, enligt Riskar. Men frågan är då varför han valde att döda Peyman.
Kolla, jag kan inte skilja på någon.
Nej.
Jag kan inte skydda mig heller.
Nej.
Eftersom själv jag har ringt polisen. Så det har hänt som har hänt.
Mm.
Så det är inte något som jag ska skilja på.
Nej.
Och jag har ju gjort fel. Och det är det största misstaget i hela mitt liv.
Han kan inte skylla på någon, säger han. Men han kommer senare att hävda att det är Peyman som bär skulden över det som har hänt.
Då uppfattar jag det som att du ändå lägger viss skuld på Peyman, att det här lite var hennes fel.
Det är som allt händer nu, det är 100% hennes fel.
Ett uttalande likt detta ligger i linje med det som åklagarna påstår. Att mordet är hedersrelaterat. De anser sig ha bra underlag för att bevisa det. Men tingsrätt och hovrätt kommer att tolka det materialet på olika sätt och göra två olika bedömningar. Du lyssnar på Rättegångspodden. Mitt namn är Nils Bergman.
Mitt namn är Hanna och min pappa var gift med Peyman.
Jag får kontakt med Andreas dotter Hanna. Och Andreas var alltså mannen som Peyman valde att gifta om sig med år 2017. Hanna vill, främst åt sin pappas vägnar, berätta om och uppmärksamma den här mycket tragiska händelsen. Hon ville också, sommaren 2019, delta vid tingsrättsförhandlingarna som åhörare. Men hon avråddes till det.
Dagen innan som huvudförhandlingarna skulle äga rum, första dagen, så på kvällen där så ringer min pappa mig. Och då har han haft ett samtal med någon på polisen. Som säger att jag inte kan närvara eller att det inte är en bra idé på grund av säkerhetsrisken då.
Säkerhetsrisken är stor. Stämningen inför tingsrättsförhandlingarna har varit orolig. Bland annat har Riskar i polisförhör uttalat ett hot mot Andreas. Att Hanna inte får sitta vid sin pappas sida och ge honom stöd gör henne frustrerad och arg.
Alltså på något sätt att deras fri- och rättigheter ska trumfa mina fri- och rättigheter, eller man ska säga. Men jag valde ju såklart att liksom men acceptera det och respektera det liksom för min pappas skull främst då, såklart.
Men pappan Andreas, som är kallad till rätten som målsägande, återberättar för henne hur det var att sitta och lyssna på Rickard och hans familjs berättelser. Han lämnas med intrycket av att de alla tycks ha ett väldigt annorlunda sätt att tänka kring den här händelsen.
Att de hade ett nonchalant beteende och hela tiden försökte göra offret till att förminska och skuldbelägga henne liksom, och göra förövaren till offer. Så. De hade väldigt osammanhängande svar. Ja, och de var mest liksom intresserade av att framhäva sin egen förträfflighet så, och visa stor brist på empati, dels för barnen och ingen som helst förståelse för det som Peyman hade blivit utsatt för.
För Andreas har det här aldrig rört sig om någonting annat än ett hedersmord. Den enda anledningen till att Peyman mördades var att hon var nära att riskar och hans släkts heder. Och för detta skulle hon straffas. Därför finner både han och Hanna viss tröst i forskaren Devin Rexvids undersökning av fallet.
Ja, det var ju jättebra. Jag har för mig att jag läste igenom, eller att min pappa skickade yttrande till mig. Så att jag läste nog igenom det, tror jag, innan jag hörde liksom själva förhandlingen. Och han beskriver det ju, det märks ju att han dels är väldigt kunnig på sin sak, men även också att han har läst in sig på Peyman och hennes liv och hennes uppväxt och det hon har fått utstå, och liksom alltså lyckas ringa in liksom hedersaspekterna ja, när det gäller henne liksom.
Jag har gått igenom det mesta. Samtliga förhör har jag gått igenom.
Vi återkommer senare till Hanna och Andreas tankar och reflektioner kring den här händelsen. Först hör vi återigen forskaren Devin Rexvid. Han har gått igenom i princip hela förundersökningsprotokollet för det här specifika fallet för att se om man kan hitta några tecken på att mordet på Peyman var hedersrelaterat. Han framhäver för rätten att i ett sånt här ärende är väldigt viktigt att försöka se helhetsbilden och inte bara analysera fragment för fragment. Och han går tillbaka till Rickard och Peymans äktenskap, som han menar varit ett tvångsäktenskap.
De här uppgifterna om att Rickard har krävt henne på ett oskuldsintyg. Alltså oskuld är det mest centrala i hederskulturen då. Och att kräva en kvinna på oskuldsintyg, det är också någonting som ingår i hederskulturens äktenskapstraditioner då.
Det här tvångsäktenskapet, menar Devin, har stor betydelse för hur resten av förhållandet utspelade sig. Flera personer har vittnat om att Rickard varit kontrollerande, haft synpunkter på Peymans levande, på hur hon var klädd och hur hon uppträder. Att Peyman själv valde att ha beslutet att skilja sig stred mot den kontroll Rickard vill upprätthålla.
Och så reaktionerna på skilsmässan. En kvinna, här har vi med en kvinna att göra som är stark. Och då blir det starka reaktioner på hennes vilja att skilja sig. Inte minst från Rickard och Rickards familj, då, familjemedlemmar. Men också från den egna familjen. Det blir enorma påtryckningar. Hon blir mer eller mindre förhörd enligt vissa vittnes förhör. Då. Varför skiljer hon sig? Vad det innebär för henne, för Rickard, för barnen, för alla inblandade då. Man försöker medla, men hon har bestämt sig, hon vill gå sin egen väg då, bort från hedersnormerna.
Peyman visste att en skilsmässa i svensk domstol inte skulle räcka för att Rickard och hans släkt skulle anse att äktenskapet är brutet. Hon försökte därför kontakta en imam för att även kunna skilja sig enligt sharia-lagen. Men det drog ut på tiden och Peyman gav slutligen upp.
Någon av Rickards bröder uttrycker det, men hon är inte skild i sharia. Och det är ett sätt att, ja, men Rickard kan fortfarande betrakta henne som sin hustru. Och har rätt att göra anspråk på henne.
Det är en av Rickards bröder som är pådrivande i det här tankesättet. Att Rickard fortfarande ska anse sig ha rätt att bestämma över Peyman. Det här leder också till att Rickard fortsätter att förfölja och övervaka henne.
De starkaste reaktionerna kommer efter uppgifterna om att Peyman har gett om sig. Och framförallt med en svensk man då. Och de blir så pass starka både Rizkars mamma och Rizkars ena syster som bor i hemlandet framför dödshot mot Peyman. Är den svenska mannen bättre än våran son? Hon ska dö. Hon ska inte bete sig på det här viset. Vi kommer att ta livet av dottern också. Och hon är inte vårt blod. Men pojken skonar vi, för han är vårt blod. Och det är också något som stämmer överens med hur man betraktar flickor och pojkar i hederskontexten.
I en sån här kultur är det pojkarna som är ryggraden i familjen och släktens framtid. Så Peymans son skulle skonas, medan dottern även hon löpte risk att utsättas för fara. Och av utredningen att döma är enligt Devin Rizkars mor som är pådrivande i att befästa Peyman som en äktenskapsförbrytare. Att ge Peyman som bedraget och varit otrogen mot Rizkar. Detta för att kunna legitimera en kommande bestraffning. Devin ser också tecken på att en viss planering påbörjats efter att Rizkar och hans familj fått veta att Peyman gift om sig. Enligt Devin finns det starka indikationer på att Rizkar åtminstone inte agerat helt ensam kring den här planen. Och att detta också går i linje med syskonens reaktioner efter mordet.
Hur man försöker byta plats på offer och förövare, också ganska typiskt för hederskontexten då. Att det är någon som alltid skuldbeläggs då. Det är hon som är den riktiga förövaren, det är så hon som har betett sig, ursäkta uttrycket, horaktigt, slampigt. Det är hon som inte har varit en riktig mor, en riktig hustru. Det är hon som har betett sig vanhedrande och provocerat fram det här. Det är väldigt, väldigt vanligt att man byter plats på för att förhöra dem. Och det finns också vittnesförhör med flera av Rizkars familjemedlemmar där man uttrycker sympati med Rizkar. Och säger, men hon har varit skyldig. Det är inte bara han som har gjort något fel, utan hon har producerat fram det här. Men också syskonens beteende, då syftar jag på Rizkars syskon, på sociala medier där man uttrycker stöd för brodern. Sammantaget pekar åt att den här gärningen har skett i ett sammanhang ganska starkt präglat av hedersnormer. De värderingar som är ganska typiska för människor som lever i ett hedersrelaterat sammanhang. Då.
Mm.
Ja, det är väldigt, väldigt grova drag. Som sagt, det finns ganska mycket utdrag ur vittnesförhör då, i samtliga de här punkterna. Då.
Mm.
Men jag tänker inte gå igenom dem.
Enligt Devin och den forskning han lutar sig mot råder det ingen tvekan om att det här mordet är ett hedersmord. Och när rätten beslutar sig för att ta en kortare paus i Devins förhör så utbryter det tumult i rättssalen. Rizkar kastar plötsligt ur sig hot och mycket fula könsord riktade mot Peymans släktingar. Även Devin bevittnar detta och blir inte speciellt förvånad.
Så, tack. Ja, Devin, jag skulle faktiskt vilja prata lite grann om det som hände precis här nu. Jag vet inte hur mycket du uppfattade, men jag förstår att du ändå hör en del av vad som sades. Jag ska säga att det här inte är första gången som det uppstår sådana situationer under den här förhandlingen vi har haft. Skulle vilja fråga dig om du har någon kommentar till det?
Ja, det är ganska utmärkande för hederskulturen. När man vill kränka fienden, när man vill kränka en rival, så ger man sig på den personens kvinnliga släktingar. Och det är väldigt mycket könsord som är inblandade, precis som vi hörde här. Det är, ursäkta uttrycket, det är fitta, det är knulla mammas fitta, det är systers fitta, det är hora, det är alla könsord som man kan. Det är den tyngsta ammunitionen som i artilleriet som man vill använda för att kränka en motståndare då. Och det var precis det som utspelade sig här.
Mm, tack. Ja, sen skulle jag slutligen då vilja ta upp en annan fråga. Och det gäller då att det under det här målet ändå har, så som jag uppfattar det, framförts synpunkter på att det här tesen som nu vi då från åklagarsidan driver, det vill säga då att det här brottet har varit, eller att det har funnits ett hedersmotiv, att det skulle vara då fördomsfullt eller generaliserande. Ja, jag ska väl, man kan väl säga så att det finns någon form av då kanske ja, rasistiska motiv. Jag vet inte.
Ja.
Kan du säga någonting om det?
Det här är välbekant argument. Så länge vi har haft debatten, diskussionen om hedersrelaterat förtryck och våld, hedersmord i Sverige sedan mordet på Sara i min hemstad Umeå 96, mordet på Pela 99, mordet på Fadime 2002, så har vi haft den här diskussionen. Är det rasistiska fördomar? Är det utpekande stigmatisering, demonisering av invandrare, av etniska religiösa grupper? Det här är en förevändning för att inte se det förtryck och det våld som flickor och kvinnor inom minoriteten utsätts för. Man vill se kollektivet, men man vill inte se den utsatta individen. Och i det här fallet så finns det så himla många indikationer på ett hedersmotiv. Så det blir nästan, jag ber om ursäkt för att säga det, men det blir ganska löjeväckande att lägga fram den typen av argument, att det finns rasistiskt motiv bakom det här. Här har vi två familjer som delvis som sagt gjort olika resor. Det handlar inte att de är kurder. Neymans familj har också varit kurder, men det finns flera starka kvinnor i den familjen som har gjort en annan resa, som är bärare av andra normer, andra värderingar.
Ja, men då tror jag att jag får svar på de frågor jag har haft. Så jag stannar där. Tack så mycket.
Jag litade på henne mer än mina syskon. Men tyvärr som jag gör det, jag var en dum i huvudet.
Vi hör nu den tilltalade Riskar, som sitter i rättssalen misstänkt för mordet på sin exfru Peyman. Han är djupt ångerfull över att han varit så dum och haft tillit till en kvinna som han anser har lämnat och bedragit honom. Riskar menar nämligen, tvärt emot vad alla Peymans vänner och kollegor vittnat om, att det var han som stod för det mesta i hemmet.
För att faktiskt, jag städade, jag tvättade kläder, jag gjorde allt hemma, men maten jag hade svårt.
Han utförde det mesta, förutom matlagningen, som han hade svårt för på grund av en whiplash-skada han fick i en bilolycka. Och det är det här med att han inte kan hjälpa till med maten ordentligt som man menar blir ett växande problem och som skapar friktion i förhållandet.
Sådana tjafs blir mycket till slutet. Hon sa att vi måste sluta.
Du måste sluta?
Vi måste sluta.
Vi måste sluta?
Vi måste sluta. Hon menade att vi ska skilja oss.
Okej. Okay.
Peyman föreslår en skilsmässa och Riskar tar henne först inte på allvar. Något som dock ändras när brev från tingsrätten trillar in i brevinkastet. Riskar berättar då att han inte bara accepterar skilsmässan. Han menar också att det var ett gemensamt beslut.
I alla fall, som två vuxen, vi hade kommit överens om det att vi ska skilja oss. Det var 100%.
Du var också positiv till skilsmässa.
Jo, för att du vet, vi hade ingen liv som en tvåparten alls.
Nej,
ingen respekt. Ingenting. Det var ingenting kvar. Nej. Den här tre månaden jag var tvungen att stanna där. Jag var hemskt att gå till mina mamma eller mina bröder. Jag sa till henne bara acceptera den tills jag får ett lägenhet. Och jag fick den faktiskt.
Riskar accepterar alltså både skilsmässan samt beslutet att det är han som ska flytta ut från lägenheten. Men han medger att han ändå fortsätter hålla uppsikt över vad Peyman gör. Detta för att han trots allt blev förkrossad över att Peyman vill skilja sig.
Om du vill eller inte, eller hur det är, men det gör det mycket ont. När hon slutade med mig, det gör det mycket ont, riktigt ont.
Det gemensamma beslutet att skilja sig var kanske inte så gemensamt trots allt. Och Riskar berättar vidare att han aldrig lyckades släppa tanken på att Peyman gått vidare. Och dessutom att hon gifte om sig. Han sitter då ensam i sin lägenhet och börjar dricka stora mängder alkohol som han blandar med smärtstillande tabletter. En decemberdag 2018 finner han sig själv ha suttit på sin balkong så länge att han har blivit helt täckt med snö.
Snöde på mig, jag kände ingenting, jag blev helt sjuk. Och jag blev arg på riktigt. Då jag bestämde mig att jag ska gå och träffa henne. den dagen. Jag måste bestämma mig själv, jag ska prata med henne först på något sätt. Om vi kommer inte överens, så jag ska skjuta henne i benen faktiskt.
Dagen i fråga är den 21 december 2018. Riskar planerar att söka upp Heyman för att prata med henne, men utrustar sig med både en kniv och en pistol. Riskar är uppriktig med att intentionen var att skjuta henne i benet om de inte kunde komma överens.
Varför tänker man så? Det är ju lite udda, kan man säga.
Jag vet inte vad du kan kalla, men den här situationen, det är jättesvårt som länge man har själv inte hamnat i såna.
Så utrustad med vapen kör Riskar över till tallgården i Mölnlycke, dit Peyman flyttat. Men någon diskussion uppstår aldrig, för Peyman blir vettskrämd bara av att se honom.
Så fort hon ser mig, hon börjar skrika. Och jag är i värsta fall, jag är mycket dålig med skrikande. Och särskilt så nära öga mot öga, det är jävligt svårt för mig. Och jag vet inte hur jag hamnat i det faktiskt. Det är enda minnen som jag har, skrikande och gapande kvinna framför mig. Och jag vet inte vad det har hänt.
Han vet inte vad som sen händer. Och de många knivhugg Peyman har kan han inte riktigt förklara. Han fick en blackout. Och det är inte förrän i bilen på väg därifrån som minnet börjar komma tillbaka.
När jag kom till bilen och jag körde iväg mot mig själv, ja, där jag bor. På vägen jag kände att jag hade blod i handen.
Riskar inser att han måste ha gjort någonting hemskt. Att han kan ha utsatt Peyman för skada. Han möter upp sin bror Sami. Och tillsammans kommer de överens om att ringa och anmäla händelsen till polisen.
Hallå, hallå.
Hej, det är polisen här.
Hej. Du, jag vill anmäla mig. Jag har slagit min förra detta med kniv.
Okej. Okay. Vem är du då?
Jag heter Riskar.
I samtalet framkommer det tydligt att Riskar skadat Peyman med en kniv. Något han dock inte minns idag.
Kommer du ihåg att du hade kniv?
Nej, men jag ser... Polisen berättar för mig att jag har sagt det. De letar på...
Men kommer du ihåg att du sa lite spontant så här att jag blev förbannad och vi hade mycket bråk, va? Du skulle jag kunna skjuta in i benen.
Nej, det är så här.
Jo, så sa du väl.
Ja. Men det är så här för mig. Jag visste inte vem jag ska träffa.
Förlåt?
Jag visste inte vem jag ska träffa utom Peyman. Vem ska jag träffa? Jag visste inte om.
Nej.
Och till och med... Jag sa till polisen, om jag hade sett mina döttrar aldrig, jag kommer inte ut från bilen. Så aldrig, jag vill inte mina barn ser att jag ska hamna på sådana problem. Aldrig i livet. Jag vet inte hur det här blev. I alla fall, jag hamnade hos mig. Så det var redan polisen där och de hämtade mig.
Åklagarparet Lotta Nilsen och Hanna Rajame har frågor. De har under den omfattande utredningen fått starka indikationer på att det här inte var någon impulsiv handling. Utan ett överlagt mord med hedersmotiv.
Riskar, jag har skrivit ner här lite grann när du har berättat. Jag tänkte backa lite grann och ställa några kontrollfrågor först, om det är okej.
Okej.
Det här med att Riskar uppgett att skilsmässan var ett gemensamt beslut rimmar inte riktigt med att Riskar också uppgett att han blev upprörd, arg och mådde dåligt över att Peyman lämnat honom.
Vad var anledningen att du mådde så dåligt efter skilsmässan egentligen? För det var ju någonting ni var överens om.
Vi är på kurdiska utspråket. Vi ser om man är uppvuxna eller om man har kyckling hemma. När man blir död eller man blir borta, man blir ledsen för. Och det är meningen att om man förlorar en person som var hela tiden i livet med och gå på den här sättet, tror du att man blir glad? Det jag tror inte på.
Det är att en person försvinner från ens liv.
Ett liv som familj, som mamma till mina barn. Så det är inte
då blir, och då blir man ledsen av det, så att säga.
Självklart, det blir 100% ledsen.
Du saknar henne?
Mycket.
Efter skilsmässan börjar dock Riskars familj prata om den i form av ett problem som måste lösas.
Och så berättar du då att under den här betänketiden, om jag har förstått det rätt i alla fall, så var det dina syskon och din mamma som ville lösa problemet. Vad är det för problem?
Inte problemet. I våra kultur är det så att alla vill hjälpa till. De vill inte skämmas. Inte bara vi som min familj. Hela Kurdistan är så. Alla vill inte skilja om det inte är något allvarligt. Så de vill komma in och hjälpa.
Skilsmässan var inte ett problem, menar Riskar. Utan släkten ville helt enkelt bara hjälpa till. Men sen kommer åklagaren in på Riskar och hans släkts syn på omgifte. Och där är Riskar bestämd.
Totalt, helt och hållet, för oss det är inte lätt att kvinna lämnar sitt man och går med någon annan. Det är totalt en gång, 200 gånger. Det är oacceptabelt. Vi accepterar inte det. Hur du tolkar, eller domen, hur kommer du tolka, det spelar inga roll. Men det måste vi, ni vet att det inte är okej.
Men Peyman valde att gifta om sig med Andreas. Hade du synpunkter på det?
Jag kände inte honom, jag visste ingenting om honom.
Nej. Men hade du några synpunkter på det?
Nej, jag vet inte. Jag hade inte träffat dem, hur ska jag veta?
Riskar vill inte utveckla mer kring vad han tänkt om omgiftet med just Andreas. Men efter att Peyman gifte om sig med Andreas så började Riskar förfölja henne mer och mer. Det här är ingenting som Riskar himlar om.
Jag har kontrollerat, jag har satt i förhören. Jag gjorde det på morgonen på kvällstiderna.
Vad menar du kontrollerade? På vilket sätt?
Jag kontrollerade parkeringen.
Mm. Hennes parkering eller?
Jajamän.
Åkte du dit då eller?
Jajamän, jag åkte dit mitt i natten. På morgonen tidigt.
Okej.
Okay. Och det är inte en gång, två gånger, massa gånger. Men tyvärr jag har tappat den lappen som alla datum.
Åklagaren frågar om faktumet att Peyman gifte om sig med en citat svensk man verkligen var okej. Vilket Riskar säger att det var. Men att man från den kulturen han kommer ifrån föredrar att kvinnor träffar kurdiska män.
Men vad var det hon gjorde fel då? Hon skulle gjort på ett annat sätt eller?
Det är väl inte svara på det, tack.
Okay. Åklagaren ställer även samma fråga till Riskar som hon ställt till hans övriga familj. Om han upplever att det finns en hederskultur i deras släkt.
Till oss, det i min familj har aldrig hänt.
I din familj finns det ingen hederskultur?
Nej. Men heder, det betyder mycket, mycket grejer.
Mm,
till exempel landet för mig det heder. Mm. Mina barn för mig det heder.
Okay.
Ingen hederskultur av det slag åklagaren syftar på, enligt Riskar. När åklagarna förhörde Riskar och Peymans barn berättade de att de hört att Riskar riktat hot mot Peyman och Andreas. Och de frågar Riskar om det stämmer.
Hur vill jag skada hans mamma och Andreas om inte de fanns? Om inte barnen fanns?
Möjligt.
Varför skulle du vilja göra det?
Jag vet inte.
Han medger att det är möjligt att han kan ha sagt så. Barnen har också berättat att Riskar smutskastat Peyman för resten av släkten.
Och varför i så fall skulle du vilja smutskasta henne inför barnen och släkten?
Jag vet inte.
Varför gör man det?
Jag vet inte.
Hatar du henne?
Nej.
Älskar du henne?
Jag sparar sådana frågor för mig själv. Jag ska inte svara på.
Om vi då ska gå in lite grann på den här dagen då, den 21 december.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Avslutningsvis vill åklagarna förhöra Rickard mer kring dagen då han mördade Peyman. Enligt Rickard åkte han hem till Peyman för att prata med henne.
Du ville prata med henne och du ville komma överens om barnen. Var det det du skulle prata med henne om den här dagen?
Det kommer inte jag
nu. Och så sa du någonting om att skjuta henne i benen. Varför skulle du göra det?
Om vi kommer inte överens.
Ja, men vad hjälper det att skjuta barnens mamma i benen?
Det är länge sedan. Så varje axel bestämde den tiden. Jag vet inte. Det var en idé att vi kommer inte överens så jag ska slå eller skjuta henne i ben. Men, i alla fall, jag var maktlös, hopplös, vad du kan kalla. Jag hade ingenting kvar. Hur ska jag komma i kontakt med henne? Hon vill inte lyssna. Okay. Så självklart, jag måste ha något hon ska lyssna på. Fan.
Men du, kände du avundsjuk på Peyman och hennes liv?
En gång till.
Kände du avundsjuk på Peyman och hennes liv?
Hennes
liv? Hur hon levde?
Kanske.
Varför hade du med dig både kniv och pistol?
Det vet inte faktiskt. Men samtidigt jag visste inte vem ska jag träffa.
Nej, vad menar du med det då?
Så jag vet inte, hon är ensam, vem är hon, hur det kommer bli, jag vet inte.
Okay. Men menar du att hon kunde ha haft sällskap eller?
Nej.
Okej, okay, och då behövde du två olika verktyg? Eller vapen? Behövde du två vapen med dig då?
Jag vet inte hur jag har tänkt. Det är jättesvårt, men i alla fall jag hade dem som ni har tagit.
Det var pistolen som Rickard uppgett att han köpt genom en kontakt i Tyskland som utgjorde de trubbiga skadorna i Peymans huvud. Med pistolen slog han Peyman i huvudet och med kniven utdelade han upprepade hugg mot Peyman som tog i överkroppen, i nacke, hals och ansikte. När Peyman försökte värja sig från skadorna träffades hon upprepade gånger i ena armen. Enligt vittnen skedde överfallet också plötsligt, utan någon föregående diskussion eller bråk.
Hon har ju massa skador i huvudet och i bröstet och väldigt mycket på armen.
Men jag har knäckat så mycket. Hur många skador? Jag vet inte fortfarande.
Hur många?
Ja.
Alltså hon har ju 6 stycken hugg här på bröstet. In i hjärtat och lungorna. 6 stycken. 6 stycken hugg in hos hjärtat och lungorna.
Mm.
Och så har hon 10 avvärjningsskador. Ja, och så har hon, jag kommer inte ihåg exakt hur många, men ett flertal krossår i huvudet. Och sen har hon också ytterligare hugg i nacke och hals.
Det har jag sett, men det är nu.
Mm. Men det var ingen annan på platsen där, så då drar man ju slutsatsen att det måste vara du som har gjort det här. Eller?
Kolla. Jag kan inte skilja på någon.
Nej.
Jag kan inte skydda mig heller.
Nej.
Eftersom själv jag har ringt polisen. Så det har hänt som har hänt.
Mm.
Så det är inte något som jag ska skilja på.
Nej.
Och jag har gjort fel. Och det är största misstag i hela mitt liv. Jag har upp till 49 år gammal aldrig har inte skadat någon. Så det var inte meningen att jag ska skada henne. Och särskilt hon i alla fall.
Mm.
Inte för att hon är, jag är kär henne. Nej, det är bara för att hon är mamma till mina barn.
Mm.
Så det var önskemålen att hon var skadad på riktigt, handikappad och sitter framför mig. Det var mycket bättre.
Så du ville ha en handikappad framför dig istället?
Handikappad, ja, självklart istället att dö. Det var aldrig inte meningen, det är aldrig i livet. Och inte för hennes skull, det är bara för min barns skull i alla fall.
Så du menar att du vill gärna ha en handikappad för barnens skull? Vad tror du barnen skulle tycka om det?
Jag kallar handikappad, jag menar att istället det vet att man blir död.
Vad tror du barnen skulle tycka om en handikappad mamma?
Jag vet inte. Men det vet
nej, men du måste väl fundera lite.
Jag vet inte.
Nej, jag tror inte de har tyckt om det.
Ja, men de tycker inte det heller nu. Nej. Ännu värre.
Mm. Men du, om man bara ska skada någon och handikappa någon, varför hugger man då mot hjärta och nacke och hals?
Som jag säger, jag kommer inte ihåg det.
Nej.
Jag vet inte hur det har hamnat i ditt.
Nej. Du har inga skador på dig den här dagen?
Jag vet inte faktiskt.
Nej, vi gick ju igenom ett protokoll där och du hade ju inga skador. Men du menar att hon har tagit tag i dig. Har hon skadat dig på något sätt?
Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg.
Nej, du minns inte?
Nej, faktiskt.
Nej. Okay.
De Google-sökningarna han gjort på straffskalan för mord i Sverige är inget onormalt, menar Iskar.
Varför gör du det?
Jag har gjort det och jag har svarat er på förhören. En kusin till mig, han blir straffad på 10 år för 5 eller 10 gram hash i hemlandet. Så när han kom hit, han frågade mig hur är det straffen i Sverige. Jag har kollat alla straffen, inte bara ett dödsstraff. Så det är inte konstigt, jag har kollat bara på den. Jag har sett inte resten. Jag har kollat och jag läst som en vanlig medborgare. Jag kan läsa alla regler och lagar som finns i Sverige.
Men det var inte riktigt så, utan det är en pdf-fil med en...
Jag har kollat på allt.
Ja,
så det är, jag kommer inte ihåg vilken, men jag har kollat på allt. Och jag har läst vilken straff om man dödar någon, om man har knarkare med sig och en som blir trugna för landet, säkerhetsskull, sådana.
Men du har ju bara hittat det som rör mord.
Jag ska göra det, du har hittat bara det.
Ja, att du har laddat ner en pdf-fil som handlar om straffskull.
Och vad har det med det att göra?
Jag frågar varför du gjorde det.
Jag vet,
du svarar
jag
på det.
Det är för att min kusin har frågat mig.
Mm-hmm. Om mord?
Nej, inte om mord, om straff.
Åklagarna hakar också upp sig på uttalandet Riskar gjort gällande Peymans agerande. Han har uttryckt att ifall Peyman hade gjort saker annorlunda och om hon hade förklarat sitt beteende för honom så hade det här kanske aldrig hänt.
Precis.
Då uppfattar jag det som att du ändå lägger viss skuld på Peyman, att det här lite var hennes fel.
En gång till.
Jag uppfattar att du lägger viss skuld på Peyman, att det var lite hennes fel att det blev så här.
Det är som allt händer nu, det är ett själv. 100% i hennes fel. När det gäller barnens särskilt.
Och när du säger att allt det är Peymans fel, vad menar du då?
Det är som vi har hamnat i alla fall. Det blir sådana situationer som vi accepterar inte varandra alls.
Accepterar inte varandra.
Varandra alls.
Mm. Men då menar jag även då den här händelsen som leder till att Peyman avlider. Har hon själv en skuld i det? Att det blev så?
Nej.
Att du gjorde detta?
Det, du ska blanda de två grejer tillsammans. Det är en händelse. Det, jag kallar det för en olycka i alla fall. På min sida.
Okay.
Det kan hända vem som helst, var som helst.
Riskars polisförhör har också varit intressanta och utgjort viss bevisning. Där, inför förhörsledare, riktar han hot mot Andreas och säger att om han någonsin blir fri kommer han söka upp Andreas och skada honom. Detta ledde också till att Riskar åtalas för olaga hot.
Vid det tillfället så har det antecknats att du gjorde huggande rörelser mot dina lår. Kommer du ihåg att du gjort det?
Det kommer inte ihåg i alla fall.
Nej, men tror du att kan det stämma det som polisen har antecknat?
Jag vet inte, jag har ändrat mig hela åsiktet mot Andreas.
Ja, men det var inte fråga. Jag frågade, kan du ha gjort så?
Jag vet inte.
Nej. Okej, men när du uttalar de hoten där så pratar du om när du blir fri så ska du skada Andreas om han kommer nära dina barn och annat. Kommer du ihåg att ha sagt så?
Nej.
Du kommer inte ihåg det?
Nej, nej, jag har inte sagt så.
Nej, men nej. Det finns ju en nedskrift.
Jo, men det är skillnaden med den tiden som de var tillsammans. Mm. Då tiden jag berättade om den tiden som de var tillsammans.
Ja. Förut, ja.
Förut. Ja.
Så, då
så
var
det
har ju...
inte absolut med redan med det göra.
Så då fanns det någon form av att du ville skada dem förut?
Jag har sagt kanske så, men i den tiden som de levde tillsammans, inte efteråt. Det är
men i förhöret står det att när du blir fri så kommer du också se till att han skadas om han kommer nära dina barn. När du blir fri
jag
i framtiden.
Inte på denna sättet, men i alla fall. Men när jag har ändrat min åsikt.
Ja, men det har jag hört nu. Men ja. Har du sagt så? Ja eller nej?
Jag tror inte, men nej. Jag vet inte.
Mm. Okej. Okay.
Det var ju bara fruktansvärt liksom, att höra.
Vi hör återigen Andreas dotter Hanna. Efter att tingsrättsförhandlingen avslutades i september 2019 lyssnade också hon igenom alla förhör i syfte att kunna förstå varför Rizkar gjorde som han gjorde.
Alltså så som jag uppfattade det så tror jag inte riktigt att han känner att han har gjort någonting fel. Och det uttalar han ju sig också om, att han inte riktigt ser det på det sättet. Så. Att han snarare tycker att det var henne det var fel på.
Den 30 september 2019 faller tingsrättens dom och Rizkar döms för mord, olaga hot och vapenbrott. I domen skriver tingsrätten att våldet Rizkar utfört mot Bejman varit närmast besinningslöst och föregått av viss planering och att påföljden ska vida överstiga det straff om 14 års fängelse som annars anses vara ett normalstraff för uppsåtligt dödande. Tingsrättens konklusion blir därför att Rizkar i sin hänsynslöshet, inte bara mot sin före detta hustru, utan också mot barnen, planerat och agerat på ett sådant hänsynslöst sätt att påföljden för honom bestäms till livstidsfängelse. Men i sin dom tar tingsrätten ingen vidare ställning till huruvida mordet varit hedersrelaterat. Något som åklagarna tydligt försökt visa på och som de tycker är viktigt att förmedla och fastställa. Men domen överklagas till hovrätten. Och där lägger åklagarna fram ytterligare en bit ny information.
Nej, men han hade gjort sig lite tjenig så när vakterna var det väl.
Det visar sig att efter att tingsrättsförhandlingarna avslutades så anförtrodde sig Rizkar till två häktesvakter och uttrycker spontant för dem vad han ansåg om brottet.
Jag kan inte exakt citera, men att hon var en hora och förtjänade det. Och det lades ju fram sen i hovrättsförhandlingarna.
De två häktesvakterna kallas alltså som vittnen till hovrätten och berättar att Rizkar under slutskedet av tingsrättsförhandlingen uttalat, citat, "I er kultur accepterar man horor. Det gör man inte i vår kultur. Hon var en hora. Jag vet vad jag har gjort och jag är glad för det." Hovrätten gör en sammanvägning av samtliga omständigheter som presenterats för dem, men lägger också stor vikt vid just det här uttalandet, som de anser bekräftar att Rizkar ansåg sig ha rätt att döda Peyman och att han var nöjd med detta. Sveriges Radio P4 Göteborg rapporterar.
Hovrätten fastställer tingsrättens dom om livstidsfängelse för den man som mördade sin exfru i Mölnlycke vintern 2018. Hovrätten betonar även att det är tydligt att det rör sig om ett hedersmord. Henrik Winman är hovrättslagman vid Hovrätten för Västra Sverige.
Vi ansåg att bevisningen är så stark så det är fullt ut utrett att han beröva sin före detta hustru livet på det sätt som åklagarna påstått, nämligen att med kniv tillfoga henne skador i halsen, bröstet och i nacken också.
Ni skriver att genom utredningen och bland annat vittnesuppgifter från anhöriga är det bortom rimligt tvivel styrkt att exmaken hade ett hedersmotiv.
Ja.
Hur kom ni fram till det, till skillnad från tingsrätten?
Ja, det finns alltså uppgifter som i utredningen som säger att han inte accepterade att hon skilde sig från honom och än mindre accepterade att hon gifte om sig med en svensk man. Och vi konstaterar att det är fullt ut visat att han har gjort det här för att återupprätta sin familjs heder. Och vi har tagit del av utredningen bland annat som en forskare i Umeå har redovisat som handlar om hedersrelaterat våld i allmänhet. Och där hänger vi upp oss också på att de yttre omständigheterna var sådana som ofta förekommer i hedersrelaterat våld. Nämligen att det är ett besinningslöst övervåld. det är planlagt, det sker på öppen plats och det finns vissa andra omständigheter som också talar i den riktningen. Förutom då de här förhörspersonerna som vittnar om att han inte accepterar skilsmässan.
Ja, det finns ju inget straff som är hårdare eller om man säger så. Men om man tar tingsrättsdomen så den var ju inte så tydlig i hedersaspekten som hovrättsdomen var. De tar lite mer ställning till att det var hedersrelaterat, vilket det kändes otroligt skönt. Så.
För både Hanna och Andreas har detta aldrig rört sig om någonting annat än ett hedersmord. Och det var en liten tröst att det faktiskt befästes och uppmärksammades på detta sättet. Men såren är djupa, främst för Peymans efterlevande barn som idag lever på hemlig ort. Men också för Andreas som fick sin livskärlek bortryckt från honom.
Men om jag läser lite utifrån vad min pappa säger kring måendet efter allt detta. Så säger han att saknaden efter Peyman är svår och gör ont varje dag. Också för att hon verkligen bara ville vara lycklig. Efter alla år av att ha blivit förtryckt äntligen få vara fri och att få känna sig fullvärdig som människa. Att hon som barn kände sig mindre värd påverkade inte hennes vilja och kämpa glöd för att utbilda sig, göra jobbkarriär, göra facklig karriär och försörja sig själv och sina barn i ett nytt land och lära sina barn att fungera i det svenska samhället. Det är fortfarande svårt att förstå den ondska och att den kulturen fortfarande får utrymme i Sverige. Hovrättsdomen överklagades till Högsta domstolen som beslutade att inte ta upp den. Det var totalt sett en lång process och svårt att förhålla sig till det juridiska samtidigt som man brottas med sorgen och förtvivlan. Så har han svarat när jag pratade om måendet då.
Hanna och Andreas har pratat ihop sig inför den här intervjun och båda ville medverka och bidra till att Peymans tragiska öde uppmärksammas. På grund av säkerhetsrisken kunde Andreas själv inte ställa upp. Och jag frågade dem just om det, om hur de tänker kring rädslan.
Att hederskulturer fortfarande finns och befäst i Sverige skapar en oro. Och känslan av att aldrig vara riktigt trygg tär på en som människa. Att alltid behöva vara orolig för att någon tänker göra en illa. Att inte kunna vara trygg i samhället. Att anpassa liv efter en sådan kultur är jobbigt. Att inte kunna röra sig fritt, inte kunna handla i närheten av var man bor, att inte kunna visa sig kring sin bostad och att alltid vara orolig för sina närmsta skapar en inre stress och press.
Jag frågar också Hanna hur hennes liv påverkats. Hon lever inte under samma skydd som Andreas och känner sig inte lika utsatt, men oron finns där hela tiden.
Ja, det är klart det finns. Och det är lite det som är grejen med såna här klanstrukturer. Att det är ju inte en mot en, utan det är ju släkt mot en. Eller släkt mot släkt. Det är så utbrett den här kulturen i Sverige. Och ja, det är väl klart att man är rädd. Och man är liksom också rädd på ett samhälleligt plan, eller man ska säga. Det är ju så svårt att liksom... Ja, men som Peyman, det krävs ett enormt mod för att kunna våga bryta från en sån här kultur. Och hon visste att det skulle kunna kosta henne livet. Och det gjorde det ju.
Hanna hade precis börjat lära känna Peyman och tyckte även hon om henne väldigt mycket. Hon såg också vilken positiv inverkan Peyman hade på hennes pappa. Peyman och Andreas var på väg att bygga upp ett helt nytt liv tillsammans. Något som raserades totalt. Idag är det hjärtskärande för Hanna att se sin pappa må så dåligt.
Jag blir ju väldigt känslomässig när jag pratar om det såklart. Jag bara tar någon sekund. Min pappa som person är ju väldigt, vad ska man säga, alltså lugn och stabil. En väldigt trygg människa. Och det gjorde jätteont att se honom. Så ledsen. Ja, men som du märker, det spelar ingen roll hur lång tid det går. Och det läker inga sår liksom. Det är fruktansvärt att se att han mår som han gör. Han beskriver hur han får liksom... ska man säga, anpassa sitt liv till efter en sån här händelse. Det är ju fruktansvärt. Du vet, han får ju liksom inte ens ha ett personnummer. Han kan inte ens beställa dammsugarpåsar själv, utan det behöver han hjälp med liksom. Nej, det är fruktansvärt att det är väl inget barn som vill se sin förälder må dåligt. Sånt här kan man inte komma över eller så. Jag har aldrig liksom sett min pappa älska en kvinna så som han älskade henne.
Du har lyssnat på Rättegångspodden om hedersmordet i Mölnlycke. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Alltså dels var ju Peyman en sån alltså härlig person, så det var svårt att inte bli vän med henne.
Hon var en väldigt cool och stark kvinna som också var väldigt mån om sin omgivning.
Hon var väldigt omtänksam, underbar. Alla positiva egenskaper man kan ha.
Hon var så otroligt lycklig att hon fick välja en person som hon älskar och trivs med. Och så respekterar henne.
Alltså när hon dog så dog hon lycklig.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.